Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Johan Carl Wilhelm Fredrik af Klercker och sitter här med min sjukligt gode vän
Filip Charles Strömbäck.
Har du någonsin velat heta Charles Filip Strömbäck istället?
Om jag har.
Är det så?
Ja.
Charles Filip.
Charles Filip har jag aldrig tänkt på, men Charles Filip.
Hur snyggt är det? Charles Filip.
Charles Filip. Ja, men det har man ju såklart. Ja. Charles känns ju lite mer...
Ja, du menar, jag tänkte inte på att du skulle heta Charles i far tilltals namn. Utan
bara
att...
Charles Philip.
Ja, du tänker det hela Charles Philip?
Ja.
Ah, så att du presenterar det som...
Ja, men då... CF.
CP.
Nej, F stavar jag ju med, herregud.
Ja, det är CF.
Ja.
Jag försökte reta det.
CP hade inte varit lika kul.
Nej, och då... men tänkte Frankrike.
Ja.
Charles Philip.
Charles Philip.
Det är inte fult.
Nej. Hur är läget?
Det är bra. Sista frågan på ditt namn. Hur stavar de Filip i
Frankrike? Jag tror inte på det.
Nej, men, hur stavar de Filip i Frankrike? Med P eller med F? Det är F, tror jag.
Det är väl ingen som stavar med F någonstans förutom i Sverige, eller?
Med P menar du?
Med F. Det heter väl P-H-I-L-I-P-P-E.
Ja, men i Frankrike? Kung Filip av Spanien?
Ja, det är ju med F, ja.
Med F. Och, det är nog vi som gör oss till lite här uppe med PH.
Ja, det kanske
och England,
kanske Filip. Funkar både och.
Ja. Ja, intressant. Skönt att vi är redo.
Super. Men vet du, på tal om det, vet du vem som har namnsdag just idag?
Nej.
Filip.
Grattis, Filip.
Tack ska du ha. Tack ska du ha.
Och vem fyllde år igår?
Mamma har gratulerat mig. Kungen.
Ja, kan vi gå in på sen?
Nej, han fyllde inte år igår. Han fyllde år förrgår.
Ja, jag menar det.
Ja.
vad snackar du om? Jo, vad har hänt sen sist?
Du, får jag bara kommentera din leisure vår-outfit?
Ja, gärna.
Rundhalsad kashmirtröja i beige färg, mörkblåa bomullsbyxor med slag och tofsloafers och ribbade blåa strumpor och lite armband
och ingen
tisha.
Jo, men ja, ingen krage.
Nej.
Det är rätt snyggt, och med den mockajackan känner jag mig väldigt italiensk.
Du är väldigt italiensk. Mm. Super. Du har varit i Italien.
Exakt.
Hade du den här outfiten i Italien?
Ja, jag började införa när jag var i Närsjö, så jag hade den här när jag flög och så bara wow. Det är också varma länder. Bomullsbyxor, t-shirt och kashmirtröja. Det är den kallaste klädseln du behöver.
Du har ju varit hos en av de absolut snyggaste män jag känner, Mario.
Mario.
Berätta om hans liv.
Nej, det kan jag inte göra. Det får han göra.
Men det är jävligt elegant, är det.
Ja, men alltså, jag har tillbringat mycket tid utomlands i... Jag har varit i Spanien.
Ja.
En hel del i England.
Ja. Ska du skryta nu?
Nej, och en hel del i Frankrike. Det var
ja.
Det jag,
ja, trevligt.
Det var, nej, men, och så, då har man ju uppfattat den stilen.
Ja.
Och det är den har jag tagit till mig rätt mycket som...
Som världsmedborgare.
Ja, men som det här, där är de internationellt.
Just det.
Eleganta och sådär.
Italien har varit en liten weak spot på din karta alltså?
Ja, jag har varit där väldigt lite. Mm. Någon gång på någon solsemester där man liksom inte såg en enda italienare. Och sen på några bröllop och sen någon födelsedag och sen någon... Nej, jag skojar. Men, ja. Men väldigt, väldigt lite, framförallt när man får bli lite guidad av en italienare.
Ja.
Och får se deras värld. Och nu fick vi ju en överdos av detta.
Ja, berätta.
Och jävla vad eleganta de är.
Ja.
Och snobbiga.
På vilket sätt?
På ett bra sätt.
Ja, på ett trevligt sätt.
På ett mycket trevligt sätt. Men de är... Okej. Utan att nämna några namn här eller någonting. Så först hade vi då... Vi skulle, jag och vår gemensamma goda vän...
Toffelbaronen.
Här, Toffelbaronen.
Ja.
Skulle åka till Venedig.
Ja.
Och det, Toffelbaronen hade ordnat hela resan.
Ja.
Så jag är min infantildom, eller vad man säger. Mm. Tror jag, men vi ska ju bara åka till Venedig.
Ja.
Och hur speciellt, det blir kul. Hur speciellt är Venedig egentligen? Mm. Det är inte så speciellt.
Nej.
Och så landar vi. Så hämtar vår värd oss, som vi ska bo hos, på...
Mario.
Ja, på flygplatsen.
Mm.
Sätter vi oss. Mycket elegant. Ja, men typ manchesterbyxor och en V-ringa tröja, du vet. Ja. Italienarna... Sista folket som är djupt troende på den V-ringade tröjan.
Och den är djupt V-ringade. Ja, det är en sån där klassisk Lionel Scott-V-ring.
Ja, och de passar i det. Så ja, jävla bra. Mm. Och så kommer vi in till den här stan, till hans palats.
Ja, han har ju det ju.
Ja, men det var ju helt fantastiskt. Jag var helt... Wow, det är snyggast jag sett.
I Venedig.
Nej, nej. Backa. Utanför.
Nej, då är vi utanför Venedig.
Ja, det är det fantastiskt. Alltså, såna här bostäder existerar inte i Sverige.
Nej.
Alltså, punkt bara. Fine, vi har herrgårdar och vi har lite grejer. Men det här. Du är inne i en hyfsat stor stad.
Ja.
150 000 invånare.
Ja.
Det är ju Örebro liksom.
Ja, just det.
Och mitt inne i den här stan på bästa läge. Så är det ett stort palats. Det är en större herrgård i Sverige. Med en enorm park. Och när jag säger enorm, den är ju självklart inte 30 hektar.
Men vad är det, 10 000 kvadrat? Eller?
Ja, men 1-2 hektar.
Ja.
10-20 000.
Mm.
Kvadrat, med en hög så här, 5 meters mur runt.
Mm.
Och det här, det är så snyggt, det är bara takmålningar överallt. Och det,
jag var ju, samtidigt som du var där, var jag i Beitostølen i Norge, ja. Och klättrade med några kompisar och skickade en bild från Toms utedass. Med,
som var väldigt fin.
Väldigt stilig kung i unga år när han är på tur. Och då fick jag retur inom 30 sekunder och så bara, här är jag på Marios utedass.
Ja.
Så här, någon det var den sjukaste sal jag sett.
Nej, men det är bara, och sen är det så, man märker en stor grej, därför att den personen vi bodde hemma hos då, det är hans föräldrar som bor där.
Mm.
Han bor inte där. Och deras stil är ju min stil.
Ja.
Föräldrarnas.
Ja.
Den är ju bara, den är så min stil så att jag blir tårögd när jag är där inne.
Du vill bli adopterad.
Ja, jag vill på riktigt bli adopterad. det var så snyggt, vet du, och jag kan inte beskriva det. Det var så snyggt. Och just den här, det är den här perfekta, jag kallar, i Sverige kallar det för sommarställeskänslan.
Mm.
Att det är rätt slitet.
Mm.
Du vet, alla badrummen toppfräscha.
Mm.
Men allt annat är så här, vi byter inte ut det för att det behövs inte.
Nej.
Det spelar ingen roll. Och så är det någon kusin som bor i ett slott som är helt så här, vad händer nu? Jag trodde att jag åkte in i Game of Thrones. Eller, du vet, magnifikt. Och att de ligger inne i städer.
Ja.
Med enorma murar, du vet. Och den här killen då, det slottet, det kan man ju nämna.
Kusinen,
vad det,
eller?
Kusin, det kan man nämna vad det hette.
Mm.
För det var ju helt öppet. Det var ju ett vin, alltså vinslott där de säljer vin. Du kan gå in i parken som turist och allting. Fast med stora skillnader då, att de bor ju faktiskt i slottet. Så att säga. Magnifikt.
Mm.
Och väldigt italienskt. En italiensk slott eller herrgård och svensk, det är ju en jätteskillnad.
På vilket sätt då? Alltså i storlek?
Nej, utan bara i... Det här är ju mycket mer...
Tina och torn och spetsigt och...
Ja, men framförallt så är det... Vad ska man säga? Det är en vallgrav runt.
Ja.
Här har de ju slagits.
Ja.
Det är en stor, tjock, 4 meter tjock mur runt.
Ja.
Som har tagit kanonkulor, liksom.
Du måste ha haft lite stånd hela tiden.
Ja, nu ska mamma lyssna på det här. Det vet
men hon vet nog redan.
Ja, nej, men
alltså,
en klar upphetsningsnivå hela tiden. Och sen åkte vi tillbaka in till Venedig till en familj.
Mm.
Som var grevar. Och han förklarade väldigt mycket om italiensk adel för mig. Mot sin vilja, kände jag på mig. Jag ställde för mycket frågor, tror jag.
Men det blev i alla fall svar.
Det blev svar. Och han berättade
någonting som du inte visste?
Ja, att det... jag önskar att jag kunde göra en italiensk dialekt bättre.
Ja, men du kan försöka, tycker jag.
But you have, you know, in Italy, you have to be a prince.
Mm.
Because everybody is noble. You know, if you're not a prince, fuck it.
När det gällde adel...
Ja, men han, sa, han berättade ju att de liksom adlar folk till, till höger och vänster.
Så det spelar liksom ingen roll det andra.
Nej.
Om det... du inte är prins.
Och, men de, deras familj då...
Men de... är det lite som Tyskland eller?
Ja, fast där var ju prinsar.
Ja, okej.
Ja, men det är samma sak. Mm. Det var bara hit och dit. Och så... Du kan ju ha en vapenringa med olika kronor på. Mm. Deras vapen har en Dodge-hatt på sig. Det är ju coolt.
Det är ju väldigt coolt.
Det är ju stekigt. Det är ju till och med så att du tycker att det är så här lite... Liksom, varför du har ingen krona?
Nej.
Nej, just det. Det. Det betyder att... Därför tydligen berättade han för mig... Det här är ju, förlåt, så intressant, men jag tycker intressant. Att i Venedig så fanns det adel. Mm. Fast inga titlar överhuvudtaget. För Venedig var ju en republik. Mm. Där... de som skulle styra staden plockades ur adeln som var, utan var bara nobili, fanns inga titlar. Mm. Sen enades ju Italien 1861 och då skulle ju Venedig vara en del av detta och då började man ge dem
titlar
för att det skulle hänga med resten av.
Aha.
Så de ser liksom ner på sina egna titlar lite.
Ja, jag fattar.
De tycker inte att det är speciellt.
Nej, jag fattar.
Och de enda som har Dodge-mössan är de som kan i sin släktled har haft en Dodge. Dodge. Det är inte en bil.
Nej.
Och vill du veta, sen kan vi avsluta Venedig, hur man väljer en Dodge?
Ja, det är klart jag vill. Jättegärna.
Det är riktigt rubbat. Jag kommer säga fel på x antal siffror här, men ni kommer förstå principen. Av de många hundra adliga då, så väljs 40 med lotteri. Mm. De 40 väljer i sin tur 9 med lotteri. Mm. De 9 väljer i sin tur 40 till. Mm. De 40 väljer i sin tur 9 till. De 9 väljer i sin tur 9 till. Sen väljer de 9 till. Och sen väljer de 9 en dårs till slut. Ungefär den. Nej, för de ville jobba emot så hårt att det inte skulle kunna förekomma någon alltså manipulation.
Nepotism.
Nepotism eller manipulation. Och det fanns en dårs, hur uttalar man det där?
Jag har ingen aning.
Dårs.
Jag vet inte ens vad det är, jag sitter här och bara nickar.
Vet inte, Dodgens palats.
Jag har ingen aning.
Dorsen av Venedig. Jag kommer från romerska Dux.
Ja, okej.
Okay. Som också Duke kommer ifrån sig.
Ja.
Så han är den valda
kungen
av Venedig. Och ja. En försökte utnämna sin son till efterträdare, han blev avrättad direkt.
Ja. Om
dårsen
och att kunna välja bort sådär, så tänkte jag att vi ska ta oss in i vårt eget...
Vi ska prata hovet!
Exakt. Kan man avsätta...
Vad är ett hov?
Jag vill bara börja med fråga för att knyta an. Kan man avsätta vår kung?
Jag skulle säga så här, vem som helst kan bli kung.
Ja, det vet jag. Det brukar du säga.
Det är bara att göra en revolution. Fast
kan,
det är
man kan man avsätta kungen?
Vår kung?
Ja.
Vilken otroligt avancerad fråga. Så det självklara svaret är ju ja. Men det behövs en grundlagsändring. Och den måste passera via 2 stycken omvalda riksdagar.
Ja.
Så det är ju en jävla process. Som inte hade vunnit gehör. Men det går det rent går. Tekniskt. Men Palme sa ju de bevingade orden. Monarkin var bara ett penndrag bort.
Ja, just det. Mm. Men vi ska snacka hovet. Vi har ju pratat om de...
Delar av hovet. Men nu är det hovet.
Ja, vi ska försöka prata om kungliga hovstaterna. Vad är det här för ett stort djur? Och vad är det liksom för administration kring det? Och vad finns det för några som jobbar där? Och vad krävs för att börja jobba där? Och
exakt.
Vad har de liksom för... Vad fyller de för syfte och poäng och så?
Man skulle kunna säga så här. Vi börjar... Ska vi ha utgångspunkten? Estetik, tycker jag.
Alltid.
Ja, alltid. Mm. Nej, men att det är inte det här att det är tjusigt nu.
Nej.
Utan att det estetiskt är tilltalande. Mm. Det är dagens utgångspunkt när vi pratar om hovet.
Ja.
Så är det ju världens snobbigaste företag.
Mm.
Ja, för det drivs ju idag som ett företag.
Ja.
Du har ju ordföranden.
Yes.
Som är kungen.
Ja, det är precis. Om man nu tittar på orgschemat så ser det ut som att han är någon form av ordförande.
Och så har du vdn som är riksmarskalken, om man då förenklar det kraftigt. Och riksmarskalken har ju alla hovets olika ämbeten under sig.
Ja.
Och det är ju många. Men vi ska fastna vid en, och det är hovmarskalksämbetet.
Okej, det ska bli spännande.
För under hovmarskalksämbetet ligger det som vi finner av intresse.
Vad är det då?
Det ska vi ju komma till.
Ja, men då väntar vi med det då. Ja. Hur stort och hur många är det som jobbar på hovet?
Det kan inte jag svara på förutom en kvalificerad gissning.
Ja, men det är bara det jag kräver.
Är 250 pers.
Ja. Men ytterst ansvarig för liksom rulliansen av hovet är riksmarskalken.
Ja, och under riksmarskalken så kan man ju göra det enkelt för sig. Så har du ju något som heter, och det här är taget både från mitt huvud och från deras eget flödesschema. Mm. Så har du något som heter information, och varje avdelning under riksmarskalken har ju sin egen chef.
Ja.
Och då har du informationsavdelningen. Mm. Och det måste vara det jobbigaste jobbet i världen.
Mm.
Och liksom alltid ha att göra med pressen vad det gäller hovet, och det är ju ingen tacksam uppgift alltid.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Du måste hålla huvudet kallt, som det heter.
Ja.
Sen har du den mest intressanta delen, som jag tycker är mest intressant. Han som har sett konungens hovmarskalksämbete.
Ja.
Och sen så har du ståthållarämbetet.
Mm.
Och sen så har du kungliga husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket.
Mm, that's it.
That's it. Och då har du då, som du sa, konungen behöver inte gå in på så mycket heller. De flesta känner till kungen.
Ja, men undrar vad han gör? Alltså i förhållande till den organisationen, och jag tänker möten och
ja, de har,
styrning och sådana
saker. De har ju väldigt mycket alltså planeringsmöten är ju allt.
Men jag tänker, de måste ju ha varje dag, måste de ha planeringsmöte?
Varje dag. Och då är det beroende på vad det är för möte.
Som är, men det är väldigt operativt, så här, ja. Schema egentligen.
Och det vi ser att de gör, representation och så vidare. Men gud, vad gör han? Han åker runt och äter trevliga middagar och Det kanske låter fånigt, men det är liksom vad kungen ska ha på sig den kommande månaden framåt. Det är inget skämt.
Nej, det måste planeras.
Det är uniformer, det är frackar, smokingar, kavajer, kostymer, och ibland är det 4-5 ombyten om dagen. Och så det är ju väldigt viktigt. Och
det är sen, klart att det måste, bara en sån sak måste planeras liksom i detalj för att hålla koll på
och ska kungen göra ett statsbesök?
Ja.
Det är ju alltså, det är ett halvårs planering.
Ja.
Inför det planeras tillsammans med UD.
Ja, och säkert polisen och alla möjliga.
Ja, och det beror ju på, alltså du menar när han ska resa utomlands och göra statsbesök. Och det är ju också att göra,
jo, men då, även med
säkerhet
och säkerhet och lokal säkerhet.
Ja, och vilka ska bjudas in? Ja. För det är ju inte bara kungen och drottningen som åker på statsbesök. Utan det är x antal ministrar som följer med. Det är väldigt många från svensk näringsliv som följer med. Vilka ska det vara?
Mm.
Och varför? Alla de här ska briefas. Mm. Alla ska träffas.
Mm.
Han får en dossé på, som är två tjocka pärmar.
Mm.
Eller en från UD.
Mm.
Som,
han ska läsa in
som de ska, alla som ska följa med ska plugga på så att man kan. Så det är ju rätt mycket.
Det är klart att det är. Men tänk, varje dag måste det vara, och man kan också titta, tror jag. Jag vet inte, men jag tror att man kan titta på
alltså hovets hemsida är väldigt hemsida, informativ.
Och så har du kalendarium där, där du säkert kan se vad som kan hända bara idag.
Ja.
Men i form av styrning och lite mer så här strategi och framtidsplan och bla bla bla, i sin egenskap som, om vi nu kallar honom styrelseordförande eller vad vi ska kalla honom, han måste ju ändå sitta med och planera lite så här långsiktigt och strategi och sånt.
Helt övertygad om att han gör. Alltså riksmarskalken då är ju kungens närmaste. Och riksmarskalken är också näst högst i rang i Sverige och kallas för hans excellens, den enda i Sverige.
Ja.
Men hovmarskalken tror jag ändå är, hans majestät konungens hovmarskalk är snäppet närmre personen.
Men vad gör egentligen hovmarskalken?
Hovmarskalksämbetet och de olika separata hovmarskalkar som finns.
Ja.
De har en väldigt viktig punkt. De är helt och hållet ansvariga för kungafamiljens verksamhet och officiella, alltså program och officiella representation.
Ja.
Vilket är ju bulken
av deras
jobb, så att säga. Måste vara ett av de roligaste jobb man kan ha.
Och då sitter det en sån hovmarskalk på respektive, liksom en för kungen, en för drottningen. Ja.
Om jag förstår schema, det här är egen vad heter det? Det här kommer fram till själv, men. Så du har ju hovmarskalksämbetet, men du har ju en första hovmarskalk som är nu för tiden en gammal, säger jag fel nu så skäms jag så mycket. Han är general, jag kommer inte ihåg vilket vapenslag, om det var flygvapnet eller armén. Gammal general, han heter Mats Nilsson. Han är första hovmarskalk, vilket det, och då vet inte jag om det betyder att han är kungens personliga hovmarskalk eller om han är chef för alla hovmarskalkar. Och sen så har du då de respektive hovmarskalk för varje person.
Ja.
Och sen har du så kallade ceremonimästare, första ceremonimästare.
Vad gör ceremonimästare?
Och sen har du kammarherrar och sen har du statsfruar och kabinettkammarherrar och så vidare. Och de här är ju mer inkallade personer som inte yrkesarbetar med detta.
Och ge ett exempel på när en kammarherre blir inkallad.
Rangordningen. Alla har samma uniform förutom skillnad i plymen i hatten. Och det var det jag ville komma till. Varför är det här i världens snobbigaste arbetsplats? Det är inte, det blir ju snobbigt alltså per se för att du jobbar i slottet och så vidare. Men det är för att du får ju två uniformer när du börjar jobba. Och du jobbar i uniformer med guldbrokad på.
Gör de det alltid?
Det är ju helt fantastiskt. Nej, på mötena sitter de ju i väldigt snygga kostymer oftast. Faktiskt en arbetsplats där folk har väldigt snygga kostymer.
Såklart.
Det är trevligt. Ja. Mycket klubb, dubbelknäppta klubbkavajer också, inbillar mig. Och sen, kammarherrarna blir inkallade när det är dop. Och står i
kungliga dop?
Kungliga, nej. Du kan ringa vem som helst, kan ringa bara, jag behöver en kammarherre. Du drar den här, kammarherre 1, 2, 3.
Men vadå, de har jobbat 5 gånger på 6 år? 7 år? Ja,
så kan det vara.
Eller vad det nu är.
Ja, det finns 15 kammarherrar.
Ja.
Jag tycker,
ska alla 15 in då, vad varje dop?
Nej, men ibland är det 8 och ibland är det... Jag tycker ju personligen att du skulle ut... För förut så fanns det kanske 300 kammarherrar, om inte fler.
Men det var inte så många dop, så det behövdes inte.
Nej, men och det var ju också en hederstitel.
Ja.
Alltså, du blev kammarherre ungefär som du fick en medalj. Mm. Så fick du en tjusig uniform och sen började du inte göra så mycket. Jag tycker man ska återinföra det här.
Jasså, det tycker du?
Utdelandet av kammarherretitlar.
Jo, det är så. Och sen, men får, du... vänta, får jag bara fråga. Mm. Är det bara dop de blir inkallade till?
Nej, alla officiella tillställningar. Det skrivs inte lika mycket om.
Och vad är det då, förutom begravning, dop, vigsel?
Statsbesök.
Okej, okay, okej.
Okay. Sådana grejer.
Ja, men då har de lite att göra ju.
Ja, och uppgifter...
Men de har även andra jobb då? Eller troligtvis är pensionärer?
Ja. Men... Nej, men nej, det är oftast, jag vet, chefen för konserthuset, kammarherre.
Ja, okej. Okay.
Och chefen för Nobelmuseet, kammarherre. Mm-hmm. Sen är det någon vd och sen är det... Alltså det är... från livets alla aspekter fast framgångsrik.
under kammarherrarna.
Nej, ovanför så har
just det.
Alltså, du har hovmarskalk.
Ja.
Sen har du massa olika, jag kan inte alla det, men du har ceremonimästare, andre ceremonimästare, första hovmarskalk högst upp och så vidare. Och sen så har du kabinettskammarherrar som bara finns 5 stycken någonting. Sen har du kammarherrar. Och förut var det ju liksom knutna massa kammarherrar till varje kunglig person.
Mm.
Och det tycker jag man skulle rocka lite mer idag.
Jo.
Carl Philip kan ha 20 kammarherrar knutna till
sig. Så hänger med honom.
Ja.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem e-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
och den arbetsrollen kan ju variera något kraftfullt.
Mm.
För du kan ju allt från att dela ut program på ett dop,
ja,
till att plötsligt ha en...
Vadå, de har inte sina marschalkar som står och delar ut...
Nej,
de har andra.
Om jag någonsin gifter mig ska jag också... Vill du vara kammarherre på mitt dop? Hemskt. Eller på mitt bröllop?
Hemskt gärna, och dop.
Ja, då kan du... Ska, är det lite för kaxigt?
Vadå?
När man ser upp en specifik uniform till alla som är marschalkar eller på ens bröllop.
Nej, det gör man ju fast fult idag. För man ger dem... Jag gav mina varsin slips.
Men se upp regelrätt. Du får gå till Bauer och ska liksom måtta en håll i käften uniform med mycket guld och skit.
Mm.
Det hade varit lite häftigt.
Super. Och lite sjukt.
Och lite sjukt. Onödigt också att använda en gång.
Och, men, sen så, men ett snäpp upp där var ju ceremonimästare. Vad är det skillnad på de här kammarherrarna och ceremonimästare?
Återigen mer än vad jag vet. Men jag tror ceremonimästare, eller inte mer än vad jag vet, namnet säger sig själv. Ceremonimästaren är ju lite mer ansvarig.
För dopet.
Ja, och jag tror inte att ceremonimästaren är så mycket inne i planeringen på dopet.
Nej.
Utan mer för när ceremonin genomförs.
Ja.
Så är han övergripande ansvarig.
Ja.
Så ska jag inbilla mig att det går till.
Men du, sen inbillar jag mig också att de har, på hovet måste man till exempel ha en ekonomichef. Men jag inbillar mig att ekonomichef heter inte ekonomichef utan heter typ så här skattmästare
intendent.
Eller någonting.
Intendent.
Bara namnet intendent.
Ja,
tror du det?
100%. Sen finns det en hel grej till. Du har ju, alltså, han som har sett konungens stab också.
Ja.
Som är en bunt militärer. Som är ju den stekigaste. Det är en väldigt fint sätt att avsluta sin militära karriär, att bli stabschef.
Vad gör man då?
Då är du chef för adjutanterna egentligen. Och så får du oftast general eller generallöjtnant. Jag tror nuvarande heter Jan Salestrand och är flygvapensgeneral.
Mm.
Och jag har sett lite bilder på honom i skvallertidningar och så vidare.
Ja.
Så han har ju gjort en gedigen karriär,
ja,
som militär.
Ja.
Och obviously duktig om du blir generallöjtnant.
Ja, visst.
Det är den näst högsta och det finns bara en general och det är ÖB. Så mm. Det är inte så dåligt. Och han har sin lilla rad av medaljer här.
Ja.
Och nu då så får han jobba, jag har ingen aning hur länge han kommer jobba här, men säg 10 år,
ja,
i hovet. Då får han en drös med storkors och massa medaljer och ordnar och skit.
Så, plus de här militära grejerna.
Ja, så han avslutar ju sin karriär med att kunna gå ut liksom med stort. Jag såg honom innan han har fått någon portugisisk, så det var någon italiensk. Och,
ja.
Det är ju väldigt elegant.
Det är fantastiskt.
Det är skönt att få de här små lådorna liksom,
ja,
som
ja,
liten,
ja, ja,
pensionsgåva.
Helt fantastiskt.
Det är en väldigt bra sätt för lägre militärer att söka, om du vill ha mycket ordnar på uniformen,
mm,
att bli adjutant under ett halvår.
Mm.
För så fort du hänger med på ett statsbesök eller är statsbesök, slänger de på dig lite medaljer.
Mäktigt.
Mm.
Men, då, men har alla sina kontor och sånt där? Alltså har de...
Ja, hela slottet är ju en enorm byggnad där alla har kontor. Ja, och väldigt, det är nog Sveriges snyggaste arbetsplats också. Det är ju extremt mysigt att jobba bland små karmstolar. Och det sätter ju inte in liksom fula ergonomiska stolar där.
Tror du det är någon del av slottet som har blivit liksom moderniserat och börjat jobba så med öppet landskap? Eller?
Nej, det tror jag inte. Jag hoppas inte. Det bör inte göras.
Men de har datorer,
det finns ett rum på slottet som jag inte uppskattar.
Vilket är det?
Och det är ju, Sveriges riksdag gav ju, om det var drottningen eller kungen, i någon jämförelseprocent, renovation av ett rum.
Renovering. Du säger alltid renovation.
Gör det?
Ja, renovering. Ja.
Renovering av ett rum.
Mm.
Och så nu finns det ett tandläkarmottagningsväntrum på slottet.
Var ligger det?
Det ligger rätt nära Oscar Anders skrivrum. Ja, det är öppet för besökare att se. Och det är alltså sinnessjukt där rummet.
Ja.
Det ser ut som en psykedeliskt, kraftigt drogpåverkad människa har varit där.
Har jag berättat att jag har varit i Riksmarskalkens arbetsrum?
Nej.
Som är detsamma sen Axel von Fersen var.
Just, och det är rätt litet, eller hur?
Jättelitet. Fast och, det finns ett förrum, om jag inte minns mina med, så är det 2 rum.
Ja, han måste ju ha möte, så han måste ha rätt många rum att tillgå.
Jo, jag vet. Men jag har för mig att det var ett rum och sen var det ett inre rum.
Mm.
Men det är inte så stort. Det är ganska
litet. Men väldigt elegant.
Men det är coolt att sitta i samma mötesrum som de har
som
suttit
von Fersen. Och jag menar, riksmarskalk är ju det coolaste jobbet du kan ha.
Det är det, va?
Ja, men du hör ju bara. Vad gör du? Nej, jag är riksmarskalk. Vad gör du? Nej, jag gör inget. Nej, men det är också ett sånt bevis på det. För du blir ju inte riksmarskalk utan en väldigt gedigen karriär bakom dig.
Nej, just det.
Det är ju det som är. Jag har inte lärt känna, alltså inte personligen, men genom att läsa mig till vår nuvarande riksmarskalk, för han är ju så ny.
Mm.
Men jag diggade den gamla otroligt mycket. Vansinnigt elegant.
Ja, väldigt. Lugn och cool.
Sen upplever jag också att hovet är en av de få arbetsplatser där jag ser den här Mats Nilsson till exempel då, som är
första hovmarskalken.
Han klär sig alltid extremt elegant.
Mm.
Och jag tycker att det är någonting, alla de som jobbar...
Det är kanske en del i kravprofilen.
Ja, men fast vid hovet. Mm. Och nu pratar jag inte bara om uniformerna, för det är ju rätt lätt. Mm. Men alltså, det är väldigt snyggt privat. Mm.
Och så men tror du inte att det blir så? Jag menar, för att om du ska ta jobb där...
Mm.
För det är ju inte en dröm för alla, det ska man ju
så
göra.
Så är det ju.
Utan man måste
det är ju... inte många i republikanska föreningen som vill jobba.
Nej, jag tänker mig det. Jag tänker mig att de som vill jobba där gillar ju ändå...
Söker sig dit också.
Ja, så är det väl.
Ja.
Och då tänker jag också att de har någon viss gemensam estetisk stil. De uppskattar ungefär samma sak.
Ja, och jag tror att det stora nöjet att jobba där är ju inte lönen.
Nej, utan... vad tror de tjänar där?
Jag tror att det är... Det är nog rätt vanligt, alltså de lägsta positionerna som vi måste gå in på sen också, det är ju alltså under en stadsmiddag så har ju taffeltäckare och ja, allt vad det nu heter. Vad heter han? Han inte...
Taffeltäckare, alltså de som dukar.
Mm, och vad heter det? Du har, kom igen nu. Först, det kommer komma. Men många är ju inkallade bara...
På vissa event.
På vissa event. Men de har ju sina fantastiska uniformer. Mm, och den här personen serverar alltid kungen på statsbesök.
Precis.
Men han jobbar ju kanske inte där dagligen.
Men om du tänker en PR-chef som på hovet måste vara skittung roll.
Ja, det måste vara en av de tyngsta.
Det är ju ganska exponerat jobb.
Du kan ju inte ta det under. Du måste ju ha en sexdelare.
Nej, men där måste du väl ha en marknadsmässig lön, inbillar jag mig.
Alltså riksmarskalken måste ju ha en hundring. Annars
det kan inte räcka, eller?
Nej, men det är ju jämställd med statsminister.
Tänkte du vd för bolag med
250-300? Ja, men du får titta på statsminister mer, tror jag.
Ja, men statsministern har väl 140-160 nu för tiden?
Ja, nästan 200.
Ja, han är inte det. Nästan 200, ja.
Mm. Men du har ju... Det är helt sjukt. Jag kommer ihåg vad personen heter, men jag kommer inte ihåg vad hans jobb heter.
Okej.
Okay. Jorsen Fritz, han har slutat nu för sig, men han var väldigt länge...
Någonting.
Någonting.
Vad gjorde den någonting då?
Han var chef på golvet,
ja,
för alla ceremonierna.
För alla ceremonier?
Alltså ja, nej, förlåt, alla middagar och allting.
Ja, men typ som en hovmästare.
Exakt. Och det heter nästan det. Det heter hovfurir.
Hovfurir.
Yes.
Ah, okay.
Så kungens och hovfuriren, där finns en tradition. Nu går mitt medaljjag igång här.
Mm.
Hovfuriren... Får därför, eftersom han serverar på varje statsbesök så får han oftast den lägsta rangen av det besökande landet eller det landet man besöker, orden.
Jaha.
Så han får den lägsta. Och så säger traditionen att på hans uniform ska han ha alla på sig.
Åh, herre jävlar, när han jobbar på golvet.
Ja, så den här Jorsen Fritz.
Som hade varit där i 100 år.
Ja, och rätt ung. Han hade börjat när han var riktigt ung.
Ja.
Han hade alltså 6 eller 7 rader med alltså riktigt fina grejer. Det är inga svinborgarmärken.
Nej, nej.
Utan såg bara sjukt mäktigt ut.
Jävlar vad tungt. Det måste ju vara 5-6 extra kilo.
Nej, nej, men nej, det är det nog inte. Men säg att 3 kilo. Som sitter på bröstet.
Ja.
Det är ju rätt mäktigt.
Måste vara rätt starkt kock.
Jag tror bara uniformskostnaderna här i... Sen vi känner en kille till som extra jobbade rätt mycket på att... Det är nog också rätt kul. Det skulle jag kunna tänka mig göra. Så här, anmälas till servitörspoolen.
Ja.
Som serverar
men är inte
på
det
hovet.
Men det är väl samma som jobbar där på Eriksbergs typ, tänker jag.
En ja, men det är ju, jag tror att det är operakällan fortfarande som gör all mat.
Ja.
De har ju kök på slottet och så vidare, men det är ju operakällan är det bästa som ligger närmast också, så
ja,
det tas därifrån.
Ja.
Men jag tror att det är, alltså, personalen som kallas in är väldigt speciell. Alltså du ska ha en speciell, ett så är det säkerhetstänk, och sen ska du ha en jävla erfarenhet.
Antagligen. Ja.
Du får ju inte bara så här, oj, skulle man servera från den sidan?
Nej, just det.
Det visste jag inte om.
Nej.
Utan det måste ju skolas in.
Mm.
Och sen tror jag att det är en rätt stor ära.
Ja, såklart det.
Att få göra det.
Jo, men det är väl klart att det är.
Ja. I mitt personliga önskemål, jag tycker staten skulle ge 250-300 miljoner till hovet varje år.
Ja.
Och inte för att glamorisera hovet mer.
Nej.
Eller jo, det blir ju också slutet, men du skapar ju mer arbetstillfällen.
Ja.
Jo, men staten vill ju att man ska liksom mer statliga anställda,
ja.
Tycker ju nuvarande
ja.
Regeringen, eller hur?
Mm.
Och utöka statliga myndigheter och hela den grejen.
Ja.
Ja, här har vi en ny myndighet.
Ja.
Utöka den nu.
Och du, då ska man ju fylla alla de platserna med folk från andra länder. Så att du automatiskt också får kulturbärare. Du folkbildar nya människor, så nyhitkomna eller vad det heter, som sen kan fortsätta utbilda och växa.
Vilken fin idé, Filip.
Ja.
Jo, sen, jo, absolut. Men det jag tycker de ska införa, det är kammarjunkare.
Kammarjunkare.
Sluta nu.
Det blir det om du säger det fort någon gång.
Kammarjunkare.
Säg det fort någon gång.
Kammarjunkare.
Om igen.
Kammarjunkare, 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 kammarjunkare. Jävlar vad jag kom till. Det blir ju det. Ja. Kammarjunkare.
Ja.
För då, det är den här hierarkin. Är det hierarki eller hierarki?
Hierarki.
Hierarki. Att du börjar som kammarjunkare. Det är ungefär som kammar.
Du tänker på heraldik.
Ja, exakt. Ja. Det är ungefär som kammarherre, fast lite lägre.
Mm.
Så du började som kammarjunkare. Och sen kunde du jobba dig upp till kammarherre.
Mm.
Och sen, förstår du vad jag menar?
Mm.
Så du kan ha en inkörsport så att du kan få in fler 25- och 30-åriga adelsmän.
Mm.
Du förstår vad jag menar?
Ja.
Ja.
Är det bara på, hur hög representation är det på riddarhuset på slottet?
Inte speciellt.
Typ? Alltså det måste vara högre än i näringslivet generellt.
Nej, men alltså av de här 250 så är det ju inte mycket. Men om du tar i ledningen så är den ju nog högre. Näringslivet så är den... Av alla styrelser i Sverige så är det så här 1,5% eller någonting.
Mm-hmm.
Vilket är ju väldigt högt med tanke på...
väldigt högt med tanke på hur få ni är.
Men om du på 60-talet så var det ju uppe i 10%.
Ja, okej. Okay.
På hovet kan jag tänka mig att det är 10-20%.
Men jag tänker alla de här människorna som blir inkallade ceremoniellt och så.
Där är det rätt högt.
Ganska många av Klingensborgs...
Ja, på damsidan är det väldigt mycket.
Jag kan tänka mig det.
Framförallt.
Ja, intressant.
Och många av dem som inte har sådana namn är födda sådana. På damsidan,
ja.
Har jag studerat mig till. Så som man gör.
Ja, som man gör.
Mm. Jag har träffat en del människor som jobbar på hovet.
Mm.
Träffade prins Daniels sekreterare.
Ja.
Otroligt trevlig.
Heter han sekreterare? Eller
är det är sekreterare.
Det heter det titelmässigt.
Ja, och det tror jag är den viktigaste rollen kanske. Där, du frågade förut. Vem, de viktigaste personerna. På hela skiten är ju sekreterarna till de respektiva människorna. Och nu tar det brittiska hovet. Den enda som blir efter pension blir utnämnd till baron och får de högsta ordrarna och så vidare. Det är drottningens sekreterare.
Mm.
Ja, för då har ju sekreterare kan ju betyda lite olika saker.
Mm.
Många när de hör ordet sekreterare tänker säkert bara på någon som sitter och tar anteckningar och återläser upp pappret igen ungefär. I det här fallet så är ju sekreteraren ditt liv.
Mm.
Alltså jag tror i moderna termer så är assistent ett väldigt mycket bättre, till och med chefsassistent, ett mycket bättre...
Koordinator.
Ja, men faktiskt är ett bättre ord.
Mm.
Men som de här människorna som jobbar där säger, och vilket jag skulle hålla med om själv, det är njutningen att gå till jobbet varje dag är enorm. För att du får gå in i de här, om man nu tycker om den här estetiken, du går in i de här dörrarna. Du får vara välklädd hela tiden. Du får se alla de här. Alltså inte just vårt eget, våra egna kungligheter. Men tänk inte på statsbesök. Du får ju träffa rätt balla människor.
Ja, visst, såklart.
Hela tiden.
Ja, det är ascoolt ju. Ja.
Så skicka nu in applikationer till att arbeta vid hovet. Och göra en så kallad hovkarriär. Det är inte så många som gör längre. Det gjorde man för.
Ja.
Därför då, alltså, du kan ju tänka dig hovet under alltså Gustav V 1910. Då kan jag gissa att det måste jobba 2-3 tusen människor. Om det, och tänkte att landet var mycket mindre. Också så att hovet
var
ju enormt på den tiden.
Var ska man gå in någonstans om man ska skicka sin ansökan?
Det finns. Gå in på kungahuset.se eller
ja.
Det är bara googla. Och så har de en lediga platser. Och sen...
Stockholms snyggaste arbetsplats.
Stockholms snyggaste arbetsplats. Sen måste jag säga en liten anekdot. I Wien... På slutet av 1800-talet så jobbade 60% av befolkningen i ett hov.
Vad sa du när?
I slutet av 1800-talet.
Det är helt otroligt.
Alla jobbade i ett hov.
Det är helt otroligt.
Man köpte in alla varor utifrån. Allas arbetsplats var... Ingen producerade pengar.
Fantastiskt.
I Wien på den tiden, så kan man ju säga att det var i Sverige, men i Wien var det mycket mer uttalat. Då hade du ju kejserliga hovet.
Ja.
Det var ju the shit. Men sen hade en hertig, en baron, hade sina egna hov. Med samma, alltså du kunde ju ha privata kammarherrar egentligen. Och det är ju rätt häftigt med dina, man kunde se på uniformen för vilket hov
man skulle vara.
Du jobbade i och så vidare.
Du?
Så jag vill bara säga, jag tycker att folk också ska införa hov hemma.
Ja, som man har alltså, hemma.
Ja, men jag skulle gilla att Stefan Persson.
Ja.
Nej, han bor väl i någon stor villa någonstans.
Antagligen, i flera.
Ja, i Flen.
I flera.
Ja, i flera. Att han har ett hov.
Ja.
Som följer med honom.
Var han nu ska.
Ja, och kallar det för det också.
Han har ju det faktiskt.
Jo, men att han ska ha, liksom kalla det för det.
Ja.
Och ge dem uniformer.
Ja.
Och så står det på guldknappar på sina uniformer.
Det är lite intressant när alla hans bästa kompisar plötsligt blir utklädda.
Ja, med P. Och jag hade med att han hov så.
Ja. Ja.
Nej, men jag menar ett anställt hov.
Ja. Det är och, de ju ish.
Ish, ja. Och sen tycker jag att han kan utnämna kammarherrar som hederstitlar.
Ja.
Det är så närmare...
De är.
Ja, och du vet varför det heter kammarherre.
Man är bara väl i sängkammaren och hjälper till att klä på eller någonting.
Ja, alltså du har tillträde till kungens kammare. Ja. Därför alla kammarherrar har en guldnyckel. Var?
På bröst, i någonstans, i fickan.
På ryggen. Sitter ju med en strafin och blått rosett, sitter en stor guldnyckel på ryggen.
Jag är
Filip.
Men du, jag vill inte avsluta.
Nej, inte
jag. Utan jag vill säga att delvis för att jag blev inspirerad av Tom Billgren, vår kompis. Mm. Han tipsade mig om det, men efter vi har snackat om det så är det självklart att vi måste följa upp det här avsnittet med ett avsnitt som handlar om kungliga hovleverantörer.
Exakt.
Där vi bara pratar om du vore kung, vilka hovleverantörer skulle du ha?
Ja, den listan har jag redan.
Vi ska gå igenom produktkategori för produktkategori, vilka de ska vara och hur man ska tänka som företag kring att vara hovleverantör. Mm. Man, idag så vill man vara svanenmärkt och ISO-certifierad och hit och dit, men att vara kunglig hovleverantör, det måste vara liksom det. Ja. Kom ihåg att vi ska prata om det nästa vecka.
Och där har jag en åsikt till hovet. Jag tycker, idag kan du bara bli kunglig hovleverantör, punkt.
Mm.
Jag tycker att du ska kunna bli kunglig hovleverantör till hans majestät konungen.
Till
kunglig
olika,
hovleverantör till drottningen,
det här
Victoria.
Kom ihåg det här, för vi ska prata om det här ett helt avsnitt.
Ja, och det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, det vet jag.
Nej, men det är också ett sätt för hovet att få in ohyggliga pengar.
Ja, visst.
Blir ju upprörd.
Ja.
Och det här var ju rätt mycket om hovet.
Det var ju väldigt matnyttigt och jävligt coolt att du kan så mycket trots att...
Ja, jag vet inte om vi kan så mycket. Så, det var mycket gissningar. Och
nej,
mycket,
men du säger oerhört många sanningar, tror jag.
Ja. Så,
men vi ser fram emot mejlet från hovstaterna.
Ja, och in och titta på hovets hemsida.
Ja.
Och sök jobb.
Ja.
Massa jobb.
Ja.
Kom idéer till hovet.
Ja.
Vad ni vill. Tycker jag.
Tar vi lagen i egna händer.
Ja. Och sen länge leve konungen. Och håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.